Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Lördagsgästen på Retro FM.
Det är lördag förmiddag och man ska alltid vara nyfiken på någon och nu är nyfiken på killen som har fått mig att bita sönder ända ner till nagelbanden. Olle Lönnäs, god förmiddag.
God förmiddag.
Du, alltså, det är ju jättejobbigt när man har en bok som man inte kan släppa. Eller det är ju inte jättejobbigt, men när man inte hinner läsa klart allt på en gång. Gamen, din senaste bok. Alltså, stort tack för en fantastisk läsupplevelse, Olle, för det första.
Ja, tack för att du läser. Det är ju själva meningen med när man skriver spänningsromaner att ta läsaren att inte kunna släppa den ifrån sig.
Vad är det senaste du läste som inte du kunde släppa ifrån dig, Olle?
Ja, alltså det är faktiskt ingen spänningsroman i det avsnittet. Jag läste den här Lydia Sandbergs samlade verk, precis. Och den kom jag in i sådär så att jag inte kunde släppa. Det är ju ingen spänningsroman, men min läsning är... Även om jag själv skriver spänningsromaner så läser jag rätt blandat. Liksom. Jag gillar liksom goda berättelser, sen kan de handla om lite av varje. Men den var sådär så att jag bara längtade efter att läsa den till slut.
Läser du lika mycket som... Alltså jag kommer ihåg att du hade en period när jag var i tonåren, gymnasiet och där, som att läste så ofantligt mycket. Läser du lika mycket som när du växte upp, Olle?
Det går väl mer i vågor. Jag kan ha så här intensiva perioder när jag läser mycket, men sen så ibland... Så går det, är det längre mellanrum. Och jag tror det här hänger samman med att de perioderna när jag själv skriver på min roman. Jag gör sådär att jag tar liksom ledigt några veckor från mitt vanliga jobb på Sydsvenskan ibland. För att liksom verkligen gå in i den här romanen jag håller på med. Storyn liksom, för att knyta ihop trådar. Och under de perioderna kan jag inte läsa någonting annat. För att då vill jag vara i den här bubblan. Liksom, så att då kommer annat läsande i andra hand.
Om du fick bli tvungen att välja journalist eller författare, Olle?
Som tur är så behöver jag inte välja.
Nej, det men om jag tvingade dig till att välja?
Nej, men jag får ofta den frågan till det här. Så, när jag har fått bra recensioner för mina böcker och sådär. Men att du inte slutar som journalist. Så. Men jag tycker båda sakerna är fantastiskt roligt fortfarande. Både att vara journalist och vara författare. Och dessutom så tror jag att de båda grenarna ömsesidigt befruktar varandra. Till exempel i den här romanen Gamen som ju handlar om IS-jihadister, terrorister. Så det är ju ett ämne som jag har skrivit väldigt mycket om som reporter på Sydsvenskan och granskat. De svenska IS-jihadisterna, terroristerna.
Man kan nästan säga att du får göra research på jobbet till boken också samtidigt så det går hand i handske.
Ja, men lite så är det faktiskt. Och det där är ju bra liksom för att det känns ju bra att skriva en roman. En roman är ju i grunden en påhittad historia. Men den här romanen utspelar sig mot en dokumentär bakgrund så att säga som jag kan väldigt mycket om. Mm. Så det känns ju väldigt bra.
Jag har läst nu senaste veckorna med spänning följt din bevakning av de så kallade IS-kvinnorna och IS-rättegången i Lund här nu på Lunds tingsrätt. Alltså dina reflektioner om vad som är rätt och fel och svart och vitt när det gäller just de här så omdiskuterade IS-barnen och IS-kvinnorna. Hur tänker du där, du som har grävt i ämnet?
Jag tycker inte det är någon lätt fråga. Alltså, som journalist Så bevakar jag ju detta och skriver nyhetsrapportering och även analyser kring det hela. Och det är ju en svår fråga. Å ena sidan har de här IS-jihadisterna frivilligt lämnat det svenska folkhemmet och anslutit sig till världens värsta mördarsekt i Syrien som har begått förfärliga övergrepp nere i Mellanöstern som har utfört terrordåd här i Europa. Å andra sidan så finns det ju, som FN har påpekat nu, är det ju så att varje nation har ansvar för sina egna medborgare. Så den här frågan, ska vi hämta hem de här IS-svenskarna som nu sitter fångna i kurdiska läger? Jag tycker den är genuint svår och jag kan inte liksom bestämt på ställning som är rätt och fel. Och det är ju lite grann också fördelen med att när man skriver en roman om det här ämnet. För jag behöver ju inte liksom i romanen ta ställning. Men däremot så kan jag skriva en berättelse där man genom den här berättelsen granskar, liksom undersöker frågor om skuld och moral och vad är rätt och vad är fel. Det är lite det som Simon, huvudpersonen, i min bok Gamen. Han är alltså då en svensk specialsoldat, SOG-operatör, elitsoldat, som får i uppdrag att ta livet av en av de värsta svenska IS-jihadisterna nere i Syrien. Ett uppdrag som ju är politisk dynamit att ta livet av en svensk medborgare. Och i romanen låter jag honom brottas med alla de här frågorna, vad som är rätt och fel och skuld och moral och så. Och sen kan ju läsaren själv få dra sina slutsatser, vad man tycker utifrån det.
När du har gjort research till boken och när du har följt de här rättegångarna, alltså om du skulle beskriva de här genomsnittliga personerna som har tagit sig ner via Turkiet, in i Syrien och bort till Raqqa och de områdena. Så hur ser den genomsnittliga IS-jihadisten ut som har rest iväg?
Det är väldigt intressant för att för ett år sedan gjorde jag en kollega på Sydsvenskan, Kenan Habbo. Vi gjorde en stor granskning där vi granskade i princip alla från södra Sverige som har gav sig iväg till kalifatet. Tog fram deras bakgrund och vilka de var och sådär. Och det mest slående är att det finns liksom knappast en enda gemensam nämnare. Vi hittade liksom folk som har vuxit upp i Rosengård och under torftiga förhållanden. Folk med gangsterbakgrund. Men också, vi hittade till exempel två killar från Lund som har vuxit upp i en trygg medelklassbakgrund i Lund. Som hade toppbetyg i skolan, gymnasiet, som pluggade på systemvetarlinjen i Lund. Och så plötsligt så ger de sig iväg till kalifatet. Den ena av dem blev dödad där nere och den andra sitter nu i kurdiskt fängelse. Så det finns liksom, och det var det mest slående, att det går inte att hitta en förklaring som passar på alla de här, för det spretar väldigt mycket.
Det låter lite grann som äventyret, som att en del söker den biten också.
Ja, för en del var det så. Någon som vi pratade med som hade återvänt sa ju det, öppet där. Han åkte ner för att det här verkar vara rena vilda västern. Han var åkte ner för att, delta i någon slags äventyr. Han var inte så särskilt religiös, sa han, utan det var mer det. Men sen så ångrade han sig snabbt och åkte hem på ett tidigt stadion, den killen. Andra var ju verkligen djupt religiösa och trodde på den här idén om att nu ska vi leva i ett kalifat enligt sharia-lagar från stenåldern. Trots att jag har skrivit så mycket och granskat det här så mycket, så är det fortfarande för mig helt obegripligt hur man, om man uppväxt i det svenska folkhemmet med alla dess fel och brister förvisso, men ändå uppvuxen i det svenska folkhemmet, hur man kan ge sig iväg och ansluta sig till ett sånt här skräckvälde.
Alltså det jag älskar med dina senaste böcker, Olle, med bland annat Johnny Lilja och nu senast också Gamen, det är ju alla Malmö-skildringarna. Är det Malmö du känner som du har växt upp i och jobbat i de senaste åren?
Jag har ju haft Malmö som bas i hela mitt liv för mitt journalistiska arbete, så jag tycker att jag känner stan väldigt, väldigt väl. Så.
Ta till exempel Alis kebab som vi besöker i Gamen. Finns det, finns det någon riktig?
Men jag gör ofta så att jag har vissa saker i miljöerna ska läsaren kunna känna igen att det här är exakt det här huset och denna gatan. Så andra, och det är fallet med Alis kebabhak då, det är, vad ska jag säga, en sammansmältning av flera olika kebabhak. Och man kan nog som läsare lista ut ungefär var det ligger och sådär, men det finns ingen exakt förebild till just det kebabhaket.
Om man tar sig in i Gamen, som börjar med en resa med Simon Olsson, då sågoperatören som du berättar om, som har upplevt fruktansvärda händelser. Det kommer ju framgå ganska så tidigt att han och hans stridspartner Ahmed har varit ner på det här hemliga uppdraget. Ahmed omkommer och sen börjar vi nysta baklänges. Finns det någon uns av, alltså det som läsare var det första jag tänkte, har något av det här liksom hänt i Sverige eller någon annanstans? Liksom, finns det någon uns av sanning eller är det liksom pure fiction?
Det finns ju en dokumentär bakgrund till det här. Alltså, bara den händelsen att under några år här 2012 till 2015 så gavs det tusentals unga män och en del kvinnor från hela Europa iväg till det här skräckkalifatet för att ansluta sig till detta. Och då gjorde ju alla regeringar i EU, inklusive den svenska, väldigt tidigt klart att vi vill inte att de här människorna ska komma tillbaka hem igen. För om de kommer tillbaka här, och det sa Säpo också väldigt tydligt, så kommer de att utgöra ett allvarligt terrorhot. Det finns risk att de utför terrorattentat i Europa när de kommer tillbaka, för de har skaffat sig stridsvana och är motiverade att begå terrordåd. Så regeringarna sa så här, vi vill inte att de ska komma hem. Och det ser vi ju det som händer nu i nyhetsflödet. Regeringen vill ju fortfarande inte hjälpa dem som sitter fast där nere att komma tillbaka. Och sen så i den här vevan 2016-2017 så dök det upp artiklar i fransk och brittisk press om att franska specialsoldater på marken nere i Syrien hade fått i uppdrag att söka upp franska medborgare, IS-jihadister, och döda dem. Och det där är ju liksom politisk dynamit, att ett land skickar specialsoldater för att döda sina egna medborgare. De där uppgifterna dök upp, de dementerades aldrig av franska regeringen. Det finns också uppgifter om att brittiska soldater har gjort likadant. Amerikanska specialsoldater har ju bevisligen dödat egna medborgare i Mellanöstern. Inte minst den här al-Qaida-ideologen Anwar al-Awlaki som han tog livet av i Yemen. Och då mot den här bakgrunden så uppfinner jag då, eller skapar den här storyn, att någon i Sverige får idén. Ja, men varför ska inte vi? Vi har ju också specialsoldater som är högt utbildade, SOG-operatörerna. De är de, liksom de tuffaste, de mest välutbildade, de hårdaste svenska elitsoldaterna vi har. Varför ska inte vi kunna söka upp de värsta svenska IS-jihadisterna och ta livet av dem? Och då får ju då Simon och hans kollega Ahmed i uppdrag att söka upp Osama Karim Atta i Syrien. Och först har det här karaktärerna av ett underrättelseuppdrag. De ska söka upp honom och identifiera från honom. Men i sista stund ändras uppdraget så att det blir en kill mission. De ska döda honom. Och i efterhand, den här operationen går i skogen, men i efterhand så vet Simon inte var kom den där ordern ifrån. Det här är ju inget uppdrag som är sanktionerat av regeringen och inte ens av den högsta militärledningen. Men någonstans i etablissemanget så kom den här ordern ifrån. Den här berättelsen är ju påhittad av mig så att säga. Jag kan inte påstå att jag vet att just detta har hänt så att säga. Men den ligger så att säga i förlängningen på den dokumentära bakgrunden. Det är en tänkbar berättelse och därmed så tycker jag den är intressant att använda just för att undersöka frågor om skuld och moral. Och Simon efterhand grubblar ju mycket, var det fel, var det rätt och var kom den här ordern ifrån egentligen?
På det sättet du beskriver, vad heter nu, veteraner som har återvänt hem, upplevt fasansfulla saker i Syrien, i Afghanistan och Irak och sättet hantera där, alltså researchen för att krypa in under skinnet med sån här post-traumatic stress disorder. Har du träffat veteraner eller liknande och så här pratat med?
Nej, jag har haft, vad ska man säga, indirekta kontakter kan man säga. Jag kan inte säga mer än så. Och sen så har jag läst på allt som finns att läsa. Både det som är offentligt men också en del hemligt material om just särskilda operationsgruppen SOG som det heter. Hur de fungerar och så.
Vi ska ju inte avslöja för det. Vi vill att folk ska läsa gamen här nu. Men ja. Du snackar fristående, men finns det någon tanke att det här spåret kommer det fortsätta i någon framtida bok eller detta är lite...
Jag har skrivit den här som en fristående roman. Men jag har lite tankar som jag just nu brottas med om jag det finns möjlighet att göra någon uppföljning här. Jag har inte riktigt bestämt om jag ska göra det nu eller om jag ska avvakta lite. Så. Men det finns trådar att dra i här. Det gör det.
Du, jag glömde fråga dig, att vara författare och journalist under den här lite knäppa, knepiga tiden som vi har levt i det sista året med covid och corona. Hur har ditt journalistiska värv? Jag kan bara säga så här att jag gillar ju de här härliga fysiska mötena och bara sitta och hålla på med FaceTime och telefoner. Hur var det för dig?
Ja, nej, men det är väl samma för mig som för alla andra. Det är ingen höjdare. Alltså, som alla andra så är vi uppmanade att jobba hemifrån så mycket det går. Så att jag så där, åker in till redaktionen varannan dag kanske eller så där, och är ute så mycket jag kan och träffar folk. Men det är lite en våt filt som ligger över allting. Så det är det verkligen. Jag hoppas verkligen det kommer att ta slut snabbt här. Den här pandemin.
Men du måste ha haft lite tid att reflektera över, som du säger, framtida böcker. Hur processen för dig när du kommer på att du ska skriva den här boken som vi gjorde nu, Gamen, i ljuset av de senaste årens händelser nere i kalifatet. Alltså hur börjar ditt författarskap med en bok som till exempel Gamen?
Jag skriver ganska intuitivt. Alltså det finns ju författare som bestämmer sig för nu ska jag göra den här berättelsen och så gör man ett väldigt genomarbetat synopsis som man sen liksom följer. Men för mig är det nästan tvärtom. Jag börjar väldigt, jag har såklart en idé om vilken story jag vill berätta. Va? Och i det här fallet är den ju såklart inspirerad av allt det jag har fått reda på när jag har som journalist jobbat med de här frågorna med terrorism och militära frågor. Men sen så måste jag på ett väldigt tidigt, jag har en idé om storyn, jag har en idé om karaktärerna, vilka de är. Men sen måste jag börja skriva på ett tidigt stadium för att någonting ska hända. Så min skrivprocess är väldigt mycket att jag börjar skriva och sen så fylls, så börjar efter ett tag så är det precis som att karaktärerna lite grann börjar leva sitt eget liv och styra mig också. Så att den där idén jag hade om vart berättelsen var på väg, det kan bli så att karaktären plötsligt under skrivprocessen börjar leva sitt eget liv och dra iväg åt något annat håll så att jag får ändra om min plan för vad berättelsen går ut på. Och det är en väldigt spännande process för man kan liksom själv bli lite överraskad under resans gång att ja men just det här, så här måste det hänga ihop liksom. Jag har liksom långt ifrån allting klart för mig. Jag har liksom en idé om berättelsen och en idé om slutet, men jag har långt ifrån hela berättelsen klar för mig när jag börjar skriva. Men jag måste sätta mig vid tangentbordet, annars händer ingenting.
Vad är det roligaste under processen? Alltså vilken del tycker du är den skojigaste?
Ja, men det är nog just det här. Det är oförutsägbara. Det finns ju en myt om författare att det är bara underbart om man får skriva och skriva glädje och sådär. Så där är det ju inte det. För de flesta författare tror det är så att väldigt ofta är det hårt arbete. Så där. Men just de här tillstånden, de här tidsperioderna när man märker att karaktären börjar leva sitt eget liv och man kommer på saker om hur man ska utveckla både karaktären och historierna. Då kan man komma in i ett fantastiskt flow som är väldigt roligt alltså.
Johnny Lilja är ju den stora karaktären i de senaste böckerna innan Gamen. Finns där något embryo till, alltså bland de poliser, knarkspanare och mordutredare som du har träffat som kan vara Johnny Lilja eller ett pussel av olika gubbar?
Det är också ett pussel av olika gubbar kan man säga. Johnny Lilja, han är ju den lustiga kombinationen, eller lustiga, tragiska kombinationen av en spelmissbrukande polis.
Just det.
Och det är ju inte så lyckat. Och där jag har en halva förebilden till Johnny Lilja var en spelmissbrukare som jag känner till. Åkade ut för samma sak, delvis samma saker som Johnny. Så vissa scener ur den boken är på riktigt liksom. Men det är aldrig som jag har en karaktär att det här är en blåkopia av en viss person. Utan det är ofta liksom, man samlar på sig, eller jag samlar på mig skärvor, pusselbitar genom livet. Det kan vara en händelse eller det kan vara en person jag stöter på som jag liksom sparar. Där kan jag skriva ner lite små anteckningar om en händelse som där kan vara något användbart. Till exempel vad det gäller Johnny Lilja så stötte jag på en person som berättade om en spelmissbrukare som hade satt sig i skuld till fel personer. Och det slutade med att han fick ena fingret avhugget för att de skulle statuera exempel, de här personerna som man stod i skuld till. Och det där var en sån där, jag skrev ner den här berättelsen, bara väldigt några rader, och så låg den länge och pyrde. Och sen så blev den en del i karaktären Johnny Lilja, liksom spelmissbrukaren, som dessutom är polis. Så det är ofta så mina karaktärer uppstår, och så är det ju även med Simon Olsson, huvudkaraktären här i Gamen, att man jag samlar på mig liksom pusselbitar, händelser, och sen så för man samman dem till en ny karaktär som sen under skrivprocessen också förhoppningsvis börjar leva sitt eget liv och fyller sig själv med mer kött och blod. I början när jag skriver så är kanske karaktären mer som ett skal och sådär, och sen så händer det saker så att karaktären för mig och för läsaren så småningom fylls med mer och mer kött och blod och blir mer och mer levande.
Det känns ju också som att många av dina berättelser, Johnny Lilja och Gamen inte minst sagt nu, känns som skrivna för Netflix, HBO. Finns det några sådana tankar?
Det finns inga konkreta planer eller sådär, men jag hade naturligtvis inte, det var någon recensent som skrev om just om Gamen att det här måste ju bli film. Det hade varit jätteroligt, men det finns inga sådana planer ännu.
Om du själv sitter och inspireras, alltså när vi pratar om böcker här tidigare, vad du har, alltså, serier och sånt, alltså, är ju ett sätt att få lite inspiration. Om du serieknarkar, vad går du igång på då?
Jag tror att förlaget skrev någonting om det i något reklamutskick. Alltså en serie som jag har varit helt hooked på, det är den här franska Falsk identitet, som handlar om franska underrättelsetjänsten och massa extremt smarta spionintriger. Bland annat är de i Syrien och konfronteras med IS där, de agenter. Det är det bästa som har gjorts liksom i den vägen på hur länge som helst. Och där kan jag väl säga att den har också varit lite sådär, lite inspirationskälla när jag har skrivit Gamen, att det är liksom lite i samma genre kan man säga.
Vad är för projekt på skriveriet på Sydsvenskan just nu? Vad har du för stora grävande grejer som du har på gång just nu?
Vi håller ju på med, jag och kollega, på nytt och granska IS. Bland annat har vi skrivit mycket om nu de här kvinnorna som kommer hem. Jag har följt den här rättegången mot en kvinna från Landskrona väldigt ingående. Mm. Som vi har kallat Alma i tidningen, hon heter någonting annat, där man också, när de här sakerna når domstol i Sverige, de fallen som gör det, så får man ju liksom lite extra kött på benen, vad var det egentligen som hände så att säga, när de gav sig iväg, så det blir lite så där man retrospektivt får veta nu i rättsprocesserna, förundersökningar, en del av det som hände för 5-6 år sedan då. Så det håller vi på med nu. Och vi har ytterligare något projekt här framöver som vi drar i.
Mm.
Det är ju så att även om IS-kalifatet på marken har kollapsat för ett par år sedan och så finns ju hela den här rörelsen kvar. Så de är ju, IS är ju mer aktivt än någonsin på sociala medier och sådär. De har inte kapacitet att genomföra stora planerade terrordåd som det som det var ju en Malmökille som heter Osama Krayem som nu sitter häktad i Bryssel som deltog i de här stora terrordåden i Paris.
Bataclan och så vidare. Ja, just det.
Ja, precis. Och Bryssel 2016. Den typen av terrordåd kan ju inte IS genomföra stora välplanerade. Men däremot så har de ju en intensiv propaganda globalt över hela världen där man uppmanar anhängare att genomföra såna här mer smågrupper, sovande celler eller ensamvargar som tar tillfället i akt och slår ihjäl och då har människor. Och då har vi ju sett både Paris och Wien under hösten och så på flera platser i Europa. Så att det här är ju ingen historia som tar slut, utan det kommer ju, den här ideologin, drömmen om kalifatet, den lever ju kvar fortfarande.
Och det verkar som att de har blivit, inte minst som du beskriver det i boken, de har blivit mer och mer avancerade. Alltså de har en hög nivå när det gäller liksom hur de jobbar på nätet med kanske både The Darknet och även det som går via appar. Har du haft möjlighet att kika in i den världen lite grann, alltså som journalist, Olle?
En del har jag gjort. Kikat där. Det finns en forskare i Malmö som heter Mikael Krona som har skrivit flera artiklar om honom. Han har under flera år följt Telegram, finns det en app som heter, som IS har varit väldigt aktiva i sin propaganda och där man har kommunicerat med varandra och sådär, IS-anhängare över hela världen. Och han har liksom följt dem under flera år och kartlagt trender och IS-propagandan och sådär. Och den där propagandan, den är ju liksom mer livaktig än någonsin fortfarande. Även om det inte finns något kalifat på marken.
Det är kanske det som gör det lite läskigare också, att just att det inte finns på marken. Då ser man var de befinner sig någonstans på ett annat sätt.
Ja, så kan man säga. Det är mer oförutsägbart vad som kommer att hända och så. Även om det naturligtvis är en välsignelse för de människorna som lever nere i Mellanöstern att det där kalifatet inte finns längre. Men det hör man ju också rapporter om nu, att även i Syrien, inte minst under pandemin, så har IS åter vaknat till liv och liksom plötsligt börjat utföra terror då, både i Syrien och Afghanistan, och återta en del av sin makt där nere.
Det låter i alla fall som det finns stoff, det du berättar, Olle, för ett par böcker till, oavsett om de handlar om Simon Olsson eller inte.
Ja, men det är det garanterat. Vi får se. Det kanske kommer.
Men du, då ska jag lämna dig till skrivande, för jag ser fram emot nästa bok. Och stort tack för att du tog dig tiden, Olle.
Tack för att jag fick med. Det var trevligt. Lördagsgästen på Retro FM.